Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Jag sitter här idag med en expert på fötter och det ska bli personligen väldigt intressant att få fördjupa sig i det här med fötter. Den här personen är ortopedingenjör och tekniker, utbildad sådan, 35 år i yrket. Har bland annat varit på Karolinska och föreläser även för läkare och andra inom sjukvården om just fötter. Välkommen säger jag till Henrik Nielsen.
Tack.
Kort, förutom det jag sa, vem är du?
Ja, jag är Henrik Nielsen, utbildad handskomakare, sista generationen. Och så har gått vidare då och fått en legitimation som ortopedingenjör 2007. Jag har brinnande intresse för fötter. Väldigt svårt att skola sig i Sverige. Man får liksom söka väldigt mycket själv. Det finns ingen färdig utbildning just när det gäller fötter. Det finns fotvårdare, men det, ja, det är på en liten annan nivå då när det gäller fötter. Sen är det ju också så att i Sverige idag så ja, tekniken går framåt. Mer än 50% när man jobbar på ortopedverkstad för landstinget är fotproblem. Folk får behålla sina fötter längre. Som tidigare så var det mycket amputationer så, i samband med kronisk sjukdom och så, men tack vare bättre medicin, bättre kunskaper så får folk i allt större grad behålla sina fötter och sina ben. Och det är bra.
Det låter perfekt. Mm. Jag tänkte vi skulle ta det här egentligen i tre steg. Att du först ska få ge oss en bild av hur rörelseapparaten fungerar och hur viktiga fötterna är för oss. Och sen hur vi kan undvika problem såklart, men om vi också har fått problem då, vad vi kan göra åt det. Så om vi börjar med att du ger oss en bild av alla vet vi vad fötterna är, men hur viktiga är de och hur hänger de ihop med resten av rörelseapparaten?
Ja, hela kroppen är ju en enhet, men en väldigt viktig del, en fjärdedel av alla våra ben, de sitter ju i fötterna. Så det är en otroligt komplex konstruktion som så, ja, nästan ska fungera som en fyrhjulsdrift. Den ska gå både upp och ner, ja, alla möjliga lägen. Och framförallt så ska vi ju hålla balansen. Och det är ju en del som säger att egentligen så ska det inte vara möjligt att människan går på en sån liten yta, men ändå så klarar vi det väldigt bra. Och sköter vi bara fötterna genom livet eller ta lite hänsyn till dem så kommer vi ganska långt på dem. Det man inte däremot är så bra på idag, det är som jag säger att det är väldigt komplext och också i och med tekniken har gått fram så är det allt fler som blir opererade i fötterna. Det som är problemet idag är att vi inte, alltså rent medicinskt så kan vi väldigt mycket, men biomekaniskt har vi inte riktigt förstått sammanhanget med att komma in och skär i en enhet som består av 26 ben, då förändrar vi hela kroppen där, för då blir förutsättningarna annorlunda. Så biomekanik, det pratar jag mycket om. Jag försöker lära mig läsa. Tittar man på ortopedingenjörsutbildningen idag så är det otroligt mycket matte. Och det är ju för att vi vill försöka beräkna på hävarm och vilken kraft hamnar där. Och, ja, vad händer i kroppen? Men det är fortfarande mekanik. Vi kan bygga en bro, fantastiskt. Biodelen, det rörliga, det mänskliga, det är det som är lite mer abstrakt. Och det är det, just att sätta ihop de här två, ja, biomekanik, det är jättespännande. Och det syns resultat om man lyckas.
Vi kanske kommer in på hur problemen kan gå upp i kroppen, så att säga, med knä, höfter och rygg och sånt, när vi kommer in till den delen om problem. Men har det här med fötter och rörelseapparaten, har det blivit ett ökande problem i dagens samhälle? Du som har varit i yrket i 35 år.
Jag upplever ju att det är ett ökande problem, men det kommer ju också med att man får bättre kunskap om vad man kan göra med det. Jag menar, går vi 100 år tillbaka och folk stod i köken och stoppade dem halm eller papperstuss, och får en 90-åring till exempel häromdagen, så hade hon försökt lösa problemet genom att stoppa hushållspapper i skon, för så hon alltid gjort det hela livet. Va? Och visste inte man kunde få hjälp med fötterna. Sen är det ju också när jag jobbade i Afrika, vilket jag gjort, då var det ju alltså fötter var ju lite sekundära. Så länge de fungerade så var det viktiga med mat på bordet. Så det har ju lite med välstånd och iländer det här också, att man har tid, tror jag. Så en titt på fötterna, man kan få hjälp, professionell hjälp och ha råd att ta hand om fötterna. Det är ju inte alla som har det, och inte idag heller. Men det mesta på människan blir större, faktiskt större fötter. Vikten ökar. Det är samma liksom enhet som ska ta hand om det. Så det är, alltså vår välfärd idag är ju delvis ett problem för fötterna också. Vi kör mycket bil, vi skjutsar barnen till skolan. Vi bygger hårda golv, betong, asfalt, liksom det är bara, allting är stumt. Vi är inte ute i skogen och springer som vi egentligen är gjorda för. Alltså vi ser i princip ut som det var på stenåldern. Det är bara det att vi försöker liksom att knyckla till på olika sätt. Och så man föds ju nästan med skorna på idag. Så fort barnet kommer ut så står det någon där med en liten söt sko och så ska man ha på den. Och det skapar ju en monoton rörelsemönster i kroppen. Och det innebär ju att en del muskler jobbar väldigt lite. Och på sikt så ger det ju de problemen som jag jobbar med idag. Att musklerna finns helt enkelt inte. De har tvinat och de kan inte hålla kroppen. Och sen går man upp i vikt och då är det fortfarande samma. Och man blir mindre rörlig. Och det ser vi, alltså det är ju fallskador, så det är mycket beroende på fötter. Har man, och det har svårt, eller sjukvården nämner det, men de har väldigt svårt att förstå att det faktiskt finns samband varför folk ramlar omkull.
Ja, det finns en siffra idag på att 50% av svenska befolkningen är överviktig. Och det är kanske inte fötterna man tänker på i första hand, men Nej. Det är ju faktiskt någonting som också drabbas då, klart, när vikten ökar.
Det sägs allmänt i sjukvården då att de som jobbar med fötter, det är mer än 80% som har problem. Alltså en normal fot, var det en normal fot, den existerar knappt inte idag.
Nej.
Det blir lite olika defekter så här. Så att den här planten man hänger på väggen har bestämt de här graderna, så det är ytterst två gånger man ser det.
Jag läste också en annan siffra här om någon. Det är en ganska färsk, tror jag, svensk undersökning. Jag undrar om den inte fortfarande håller på. Där visar det sig att genomsnittssvensken sitter 9 timmar om dagen. Mm. Vad skapar det för problem? Alltså är det så att då får inte foten den träning som den egentligen är skapad?
Ja, alltså muskelmassan får ju inte den träning som den behöver. Det är ju inte bara det är också folk som inte kan lyfta armarna plötsligt, så för att man sitter och gör ett väldigt monotont. Kroppen ska jobba. Alltså bästa piller, det är ju träning, motion. Mm. Och det vet man ju idag med artros och allt det här. Många vill ha en spruta, men det hjälper inte om man inte själv aktivt gör någonting åt det. Och det är ju ett växande problem med fallskador och så också på äldre. Och det blir sjukhusvistelse, det är väldigt kostsamt också. Och lidande förstås för den som råkar ut för det, om man nu kan förebygga. Och det finns ju, det var med två fysioterapeuter i Stockholm som gjorde en undersökning på ett äldreboende där man regelbundet hade fysisk aktivitet. Då fallskadorna minskar, de äldre mår det bättre, och så tyvärr, vi har inte pengarna. Jag menar, och det är ju, ja, det är ju så det är i landstingen idag. Att det,
vad gäller, vi var inne på det här med att det är mycket sittande idag. Hur ser du på En sak som börjar bli mer och mer populär, som ståskrivbord, att man står vid skrivbordet?
Ja, jag har ju inga mätningar på det. Jag står ju så mycket som möjligt själv och jag mår väldigt bra av det. Även på jobbet har jag i stort sett, jag är inte den klassiska skohantverkaren som sitter med saken i knät, utan jag står liksom på bordet. Jag tror personligen det är bra om kroppen klarar av det. Har man artros eller dylikt så får man portionera liksom stående hur mycket kroppen klarar av.
Lyssna på kroppen.
Ja, väldigt viktigt att lyssna på kroppen. Och gärna ta en promenad eller motionera mer. Ja. Det är det jag börjar själv göra det.
Ja, men om vi då ska gå in på det som kanske många lyssnare undrar då. Vad har du för råd för att våra fötter ska fungera optimalt i helst resten av livet?
Ta hand om dem, jobba med dem, prata med dem, ta gärna, och det är viktigt att för när den dagen kommer när du inte når ner till dina fötter, då får du ju ett problem, för det är ingen annan ofta som kan hjälpa dig med det. Så det gäller ju egentligen att börja med det relativt tidigt. Det pratas ju om att inom idrotten också att ett problem är att man inte värmer upp tillräckligt, och speciellt inte fötterna, då uppstår det skador, utan att man ska kanske ta 5 minuter, mjuka upp fötterna ordentligt innan man går på långpromenad och så, och se till att sträcka sena och tå och så de förblir rörliga. För många av dem som kommer och söker hjälp, de har ju stelnat till och finns nästan ingen rörlighet, och då är det ganska kört. Inte helt, men det kräver betydligt mer. Kommer man inte ner till fötterna så är det ännu svårare liksom att få igång rörligheten. Man får krökta tår, krök stor tår, och det är en vanlig åkomma då. Mm. Så att det är det, sitta och jobba. Till exempel knipa med tårna är det många som säger. Det kan du göra i graven. Därför det är livsviktigt för att du ska kunna stå att knipa med tårna. Däremot att sträcka tårna, det är väldigt få som kan det ordentligt. Okay. Utan det är där man ska motverka de här sammandragningarna. Och jag brukar säga också till mina patienter att så länge du har rörlighet i foten, då har du inte så stora problem, för då anpassar sig skon. Men när det är stelt, då skavsåren kommer, man blir äldre, dålig cirkulation. Får man så på tårna så är det längt från hjärtat, och det är det kroppen gör sig av med först. Så därför är tårna jätteviktiga. Och blir man av med en tå, att det är inte många som gör det, men jag brukar säga att det är ungefär som att när du sitter på flygplanet och går ner för landning, så ser du hur klaffarna jobbar. Och börjar plocka bort klaffarna, då blir det inte en sån där mjuk landning. Så det är samma med tår, det är att de ska underhållas. Mm. Och då har det ju kommit sådana här små träningsband och gummiband i olika färger, men nu har de kommit sådana här små korta också. Och där kan man använda jättemycket. Jag brukar säga att man har sned stortå, så kan man sätta ena gummibandet där, så sitter man och läser, så jobbar man så att gummibandet hjälper till att sträcka ut. Man kan också, om man har böjda tår, så kan man lägga bandet också, så sitta och jobba emot. Just. Man kan ställa mot en vägg och låta foten glida ner sakta så tårna böjs upp. Och så står man och läser tidning kanske 5-10 minuter. Och det är... Så problemet är alltid att få rutin på det. Mm. Du kan göra det en vecka och tycker, men det var väl kul det här. Nu kan jag det här, så gör du det inte. Jag kan bara gå till mig själv. Men just att ta de här 5-10 minuterna, jag menar, det är 24 timmar i dygnet.
Precis.
Och som afrikanerna sa, att vad är problem? Ni pratar om tiden hela tiden. Den kommer ju hela tiden. Det är prioriteringsfråga.
Ja, det är det. Styrketräning och rörlighetsträning helt enkelt för foten och tårna.
När jag jobbade i Stockholm, då hade jag kontakt med några jätteduktiga fysioterapeuter. Och de talade ju om, de hade ju fotskola, så då fick patienten lära sig. Och sen är det ju mycket självträning hemma och så, men just att varför gör du det här? Vad händer här? Och det är inte så lätt att bara ta en bok och läsa sig till. För fötterna är ju paketerat väldigt ofta. Både hemma och inne, och så hårda golv och liksom vad ska jag tänka på? Och också jobba med muskler i tid för att förebygga eventuella fallskador i framtiden.
Så. Yes. I olika perioder så har jag själv haft lite olika såna här saker för mig. Bland annat så har jag en boll som är ungefär som en tennisboll som jag rullar under foten. Mm. Vad gör det, och är det någon nytta med det?
Nej, nyttan är ju rörligheten.
Ja.
Att du tänger sena och när du tänger en sena och liksom trycker till med bollen där, så trycker du också till din stora sena under foten som kallas plantarfascian, som i sin tur fäster upp i vadmuskulaturen. Så, alltså det är ju ett otroligt fenomen att se hur kroppen samarbetar. Mm. Men det viktiga är ju att hela kedjan ska ju vara stark hela vägen. Annars så brister det ju någonstans, och då drabbar det de andra delarna löpande när man inte riktigt kan ta tag i det. Och sen är det ett stort problem när folk söker hjälp för fötter. Alltså läkarna, de läser inte speciellt mycket om fötter, för det är inte det man blir professor på. Och man är lite anfallen, man blir lite antiinflammatorisk, man sätter en liten kortisonsprut eller någonting. För patienten i sig själv förväntar ju också att jag vill ju ha något när jag går till doktorn. Jag vill inte bara säga, nej men nu ska du träna. Det är inte kul för de flesta, utan jag vill bara fixa det här. Så att Men det kommer ju, och det finns ju på nätet också när man tittar, att det är fysioterapeuter, de säljer ju videokurser i hur ska jag gå egentligen. Och det är många äldre människor, det är som att lära sig att cykla på nytt, för att de går väldigt dåligt och det påverkar hela kroppen. Och det ser man ute, om man bara tittar på folks hållning, om de går rakt och snyggt eller om de svajar, så du ser all världens grejer. Och problemet är ju att om man inte försöker göra något, då på sikt så går de mindre. Du tycker inte det är kul. Jättemånga säger, när jag kommer in i ett rum, var första stolen. Och har inte fått hjälp. Eller vet inte om att de kan få det. Det vet inte vården heller. Och så vet man inte vart man ska skicka. Och sen är det ju kostsamt. Alltså det här är ju en... Alltså, allt... Ju sämre det går för landstinget, ju mer måste patienten betala själv. Och då är just det här med hjälpmedel och index. Och det är ju en sån del som man direkt säger, det får du betala själv. Det kan du inte få bidrag till, va? Och det är lite olika från landsting till landsting. Men att,
Har du någon mer tips på hur vi kan träna våra fötter för att stärka dem?
Balanskudde. Och då menar jag en sån här, som en rund kudde då. Det är ofta dubbar på ena sidan och sen släpp på andra. Det känns som det är punktering på den här. Det ska det vara, för det är visst att man ska pumpa luften fram mellan höger och vänster. Och så står på... Jag brukar rekommendera mina patienter 5 minuter om dagen. Och då är det 5 minuter om dagen. Därför... Jag kan utöka förslag med gummiband och sådär. Men jag brukar ta 1 eller 2 övningar. Och så kan vi ta det sen. Just. Många får tyvärr en liten bok av fysioterapeuten och säger, gå hem och gör det här. Det blir inget bra. Och jag kan inte säga vetenskapligt eller någonting om det här med balanskudd. Jag vet ju bara mina patienter är jättenöjda. De säger, åh, vilken förändring. Va? Då pratar vi om 5 minuter om dagen. Och väldigt billigt. Den ligger från 100 kronor upp till 500. Så det är en väldigt billig investering.
Kallar du en balanskudde?
Balanskudde, ja.
Jag tänker, vi har nästan på skoj hemma nu börjat då, när det är reklampaus på tv, och ställa oss och göra några övningar. Så varför inte ställa sig på en sån här balanskudde?
Och det är ju många som då har lite dålig rygg. Så det följer med, slår man upp det på nätet eller så, det är otroligt mycket man kan träna på en sån som för en väldigt billig peng. Många som sitter på den och jobbar för att du kan lätt ändra tyngdpunkten och då släppa smärtan. Va? Och om det ena ska släppa, så släppa det andra. Alltså det är, försök att få en dominoeffekt eller någonting så att man kommer igång. Va? Jag har ju ledsna patienter som kommer rejält överviktiga, säger jag. Och vad sa doktorn då, säger man? Du är fet. Det får du fixa själv. Men om jag inte kan gå, hur ska jag då kunna gå ner? Nej, men jag menar, det är ett väldigt kortsiktigt... Alltså i Sverige, eller i Norden, vill vi gärna vara världsbäst på sjukvård. Och jag säger, ja, vi är jätteduktiga på symptomvård. Men det är väldigt sällan vi ser helheten. Men har du ont i axeln, så får du en axelspecialist, eller knät, eller en knäspecialist. Men det som är viktigt, det är att allt som händer i fötterna, det händer i hela kroppen. Och mycket mer... händer i fötterna faktiskt, som orsakar resten av rörelseproblematiken i hela rörelseapparaten i kroppen. Alltså du har ju pronation, och det är när foten faller inåt. Det är egentligen 3 olika rörelser, men framförallt så är det hälen. När inte bartmusklerna är det, och vi har gått mycket i sko och så, och inte tränat, då börjar hälen tippa inåt. Och då tar den med sig knät, den tar med sig höften, och med axeln. Och många får ny knäprotes, de får höftprotes, men doktorn tittar inte på hur det ser ut på fötterna. Och när den valgiserar eller pronerar, då ligger du och drar i en protes som har gjort för neutral användning. Men nu ligger du och knäcker den hela tiden, så att det är många som blir reopererade i knäna och går som hur dåligt som helst. De sliter sönder grejerna, men det är ingen som tänker på det.
Ja, intressant. Innan vi lämnar vad man kan göra själv då, en annan grej vi har börjat med, eller jag själv i alla fall har börjat med, det är när jag borstar tänderna så står jag på ett ben bara. Är det en
jättebra, jättebra. Ja. Tåhävningar.
Tåhävningar.
Ja, och sånt. Allt som alltså all träning är bra. Sen är det ju, har man ett specifikt problem, då brukar jag säga att då kanske tåhävning inte är det du ska göra just nu till det jag läkt ut. Va? Utan då ska du ta hjälp av en fysioterapeut som är väldigt bra på att leta upp ett muskel eller vara en muskelgrupp eller vad det kan vara. Och idag så, nu går vi lite långt fram, men man har ju börjat med rätt avancerad fotkirurgi idag också. Där man rekonstruerar fötter, plattfötter så som har rasat ihop. Men då flyttar man ju, det är lång rehabilitering, men det är ofta ett väldigt bra resultat. Men tyvärr också kostsom då, men det är livskvaliteten för den som gör det är ju fantastisk.
Precis. Innan, ytterligare en fråga innan vi går in på när man väl har fått problem. Det är ju, jag är ju skonörd. Vad rekommenderar du oss för skor? Om vi inte har problem?
Ja, alltså om vi inte har problem...
Helst inga alls kanske?
Nej, så jag går... Nästan, jag vill säga 3/4 av sommaren, eller när jag kan, då går jag utan skor själv. Inte asfalt, jag går i grus, gräs, jag går ut i skogen. För då är jag liksom, ja, jag pratar inte med foten, men det är ju en kommunikation hela tiden. Jag vet var jag sätter mina fötter, jag ser hindret, så börjar det gå med skor så släpper jag hjärnan. Alltså den behövs inte. Och så kommer det en liten kamp på ja, gatustump eller något, och så snubblar du iväg för hjärnan är helt bortkopplad från, och det gör ju också att det är en massa muskler som blir avaktiverat på att, så allt som kräver lite arbete både för hjärna och fot är jättebra. Och ja, du får en stärkare senstruktur helt enkelt, och det har man ju sett, alltså nu har inte jag läst jättemycket barfota, men man tror sig ju att du kan få tillbaka just genom barfota det här och träna, och så har du en, när du löper också barfota, du skapar ju en väldigt speciell hävarmsprincip bland annat på akillessenan och så, men vad man då har sett nu det är ju att senan som egentligen har sjunkit ihop av musklerna, den säger man att det är ju inte som ett gummiband, för senan utdragen så är det kört, man kan operera, men man har börjat se att det blir en viss, man kan aparbeta en viss elasticitet bara genom träning, och det skulle ju vara fantastiskt. För att jag menar, att kapa en sena så ihop och så här, det är också allt sin risk. Va? Så att jag, alla är inte byggt för barfota löpning. De håller inte, det är ärfligt, det du ska ha en viss struktur. Och vikten har ju också betydelse. Och när vi, när för 5-10 år sedan, när det blev liksom populärt, många skulle leva naturligt men ändå bo i Stockholm. De kom ju till oss och hade jätteont i fötterna för de sprang 5-10 km på asfalt. Att det, kroppen är inte byggt för det.
Nej, det är viktigt men, att känna sig för det.
Ja. Och det ser vi också, det kommer fler och fler utegym och så här. Man kan använda det, är jättebra, och inte på hårda underlag.
Jag har ju egentligen bara så kallade barfotaskor idag, och när jag började använda dem så det var som att komma in i en ny värld, tyckte jag. När jag var ute och gick så kände jag liksom underlaget. När jag hade mina gymnastikskor med 3 cm tjock sula så kände jag ju ingenting. Nej. Så det måste väl ändå vara ganska, om det känns bra för foten, att det är bra att man har kontakt med underlaget.
Jag säger det till alla, att ner på sanden, ut på gräset, så att du får arbeta naturligt med fötterna. Och som sagt, man har ju framförallt danska läkare, de har ju tittat på det här med löpan också. Att folk tränar och springer på löpan istället för att vara ute och springa. Och ser man en som har sprungit på löpan generellt, så när de kliver av löpande så vill de gärna ta i någonting. Därför att springer man, så springer man ju i sitt referenssystem. Springer på löpbandet, så har du löpbandet och så har du bredvid någonting som inte rör sig. Det vill ju hjärnan, för du springer. Och när hjärnan inser liksom att jag behövs inte, då kopplar du bort, och då är det precis när du kliver av bandet där, då har inte hjärnan kontakt riktigt och blir lite obalanserad för att du har släppt det. Och det tror jag inte är bra. Därför vi är gjort för att hjärnan ska vara med. Så.
Ja, spännande. Men om vi då ska gå in på problem, du möter ju problem mest. Ja. Så vad är de vanligaste problemen du möter idag?
Alltså det absolut största problemet, det är ju pronation. Det är ju helt enkelt att hälen tippar in. Man kan säga när foten faller inåt, då tippar hälen inåt. Foten roterar faktiskt lite utåt. Och därför får många också problem med lilltån. Men det som också händer är att vi ska pronera upp till 7 grader. Det är en del av vår stötdämpning. Fortsätter vi förbi 7 grader, då för vi över kraftväxten. Så kraften vandrar över foten och hamnar ofta på stortåleden. Och det är då folk delvis får hallux valgus. Att foten börjar röra sig inåt. Och så får man en stor knyla på sidan. Och det som händer när man fortsätter att trycka, det är ju att kroppen börjar skydda sig själv genom att förkalkas. Det är därför knylarna kan bli så stora. Sen har vi ju två sesamben. De flesta har två sesamben under stortåleden. Och det är helt enkelt ett skydd för den stora senan som går fram till stortån. Men när man har tryckt väldigt mycket, det är därför många tår börjar rotera. Därför att sesambenet, det håller inte, det tippar eller går sönder helt enkelt. Och då börjar det vandra. Däremot så är det väldigt genetiskt. Det är ofta kvinnor som har mer rörliga skelett som får hallux valgus. Det är sällan män som får det. Så det ligger ju i familjen. Men sen när man liksom får det här stora trycket på stortån, då börjar man ofta knipa med tårna för att man vill avlasta lite. Men framförallt så brukar jag säga att om man delar upp benet i en insida och en utsida, så fort du kommer in på insidan, då talar du om för hjärnan att vi ska göra en stötdämpning. Då man låser upp skelettet, så man gör en unlocking. Och där ska inte vara för länge. Därför att du har ingen stabilitet. Utan då går du över i steget och så rullar du faktiskt av på utsidan då. Och då har du spänt musklerna. Och det är ju viktigt, för att om du går 4 kilometer i timmen, då ska du, det är inte bara det att du kommer med 4 kilometer, utan du ska fortsätta med 4 kilometer. Det är en ganska stor kraft som ska ge skjuts åt kroppen. Så, och det är där det blir fel. När folk börjar inse att de är på insidan, de är instabila, då vrider de ut foten och börjar gå på utsidan. Jättemånga kommer in och egentligen ska falla inåt, men de går på utsidan. Stukar lätt, men musklerna jobbar hela tiden. Alltså det blir inte den här mekanismen vila, jobba, utan här går du och spänner från till höften. Du kommer hem från jobbet och bara vill sitta ner och titta på tv eller någonting, för du orkar inte gå ett steg till. Så just pronationen, om man inte försöker göra något åt den, ställa till otroliga problem utan man är medveten om det. Och också att du går och spänner höftpartier och ja, ju mer jag har jobbat med den här tanken, och det är faktiskt en amerikansk fotläkare som jag var på föreläsning, som gav mig en stor upplevelse, och det är redan, eller det är vetenskapligt bevisat också att det fungerar så här. Ändå är det väldigt få som tar till sig och tittar på vad händer utanför Sveriges gränser. Va? Man lever väldigt mycket kvar i en traditionell värld, att så har vi alltid gjort det, och så gör de ju där borta, eller, och de vet väl bäst. Så att, ja, men fötta är en glömd kroppsdel för många.
Ja.
Och speciellt att man kan göra någonting åt det, och så kommer det ju kollektion också, för att du har den traditionella skolan, och så har du kanske, ja, jag försöker utvecklas hela tiden. Jag säger inte min skola, men mina tankar, och det kommer ofta i kollision med det som man förväntas göra. Men jag har ju också en funktionsgaranti när jag jobbar med mina patienter. Så att okej, funkar det inte, du får glöm det jag sa, du får pengarna tillbaks. Och det är, jag tror 4 gånger på 30 år jag betalat tillbaks pengarna. Ja. Av olika orsaker, men att det ska fungera. Mm. Annars så får vi hitta en lösning. Och där är det också viktigt att kunna skicka till en fysioterapeut. Kanske skicka till dig mindfulness och sånt där. Alltså det är många pusselbitar som ska höra ihop. Jag är inte något patent, utan det kan du göra här, det kan du göra där. Mm. Och får du ihop de här bitarna, så kommer du må ännu bättre där.
Är det många som kommer till dig som eller alla kommer, de som kommer till dig, har alla ont i fötterna, eller har någon förstått att jag har inte ont i fötterna, men jag har ont i höften, och jag tror det beror på fötterna? Har man, ja, det kommer sådana.
Ja, ja. Ja. Och också från primärvården och så, de inser liksom, Och när jag pratat med fysioterapeuter, för att de, det är lite förvånat att man kan få ett knä bli bra genom foten. Och sen är det förstås ett samarbete, men det primära smärtan, den kan man stabilisera foten, så stabiliserar du knät eller höften. Därför att väldigt många idag, ja, man säger man har dåliga hållningar, så, men väldigt mycket beror på att när inte fötterna fungerar, så försöker kroppen ofrivilligt eller frivilligt att trixa så det blir så bra som möjligt. Tyvärr så är det många gånger just det här med folk kommer att säga att mitt ena ben är lite kortare. Nej, har du tittat på axlarna? Ja, den hänger lite. Ja, men varför hänger den då? Och varför står din höft på vänster sidan ut liksom? Och så får man det man kallar en falsk benförkortning. Som kiropraktorn älskar, för han kan trixa till och trycka till och säga, ja men kom om 2 månader så gör vi det här igen. Det är väldigt lätt att lära patienten själv att kunna göra utsträckningen som är helt ofarlig. Och det är folk säger, de bara, oj, vad hände liksom? Men sen är det ju därifrån måste man gå vidare, för att annars så blir det ju ruta ett igen. För att det är ju hela kroppen som måste lära sig att inte hänga eller gå på ett visst sätt. Och du frågar om sko. Är det på hårda underlag och så är det stabila sko som är vridstyva. Så då hjälper du rörelseapparaten. Men det är ju inte... Om man ska ha ett inlägg. Jag vill inte ha inlägg. Ska jag alltid ha inlägg? Nej. Du ska inte alltid ha inlägg. Men möjligen när du håller på med idrott. Springa på asfalt. Och utsätta kroppen för onaturliga strapatser. Eller även tyngdlyftare liksom. De pressar hela rörelseapparaterna, kan man få stöd. Många golfare upplever till exempel att de plötsligt spelar bättre golf när de får inlägg, därför att du stabiliserar upp foten. Och det handlar ju egentligen mycket om att hitta energiläckaget. Vad är det du jobbar med som du egentligen ska behöva jobba? Därför kan du ta bort det problemet, så kan du lägga den kraften någon annanstans i kroppen. Och det är också att nu är det ju mest kvinnor som söker hjälp. De bryr sig mer om sin kropp. Männen säger att det går ändå. Sen är det ju också ett fenomen som 50 plus. En del säger att jag ramlar omkull på gatan. Och då är det liksom på eftermiddagen ofta. De har stått och jobbat hela dagen. Och när de nästan är hemma eller så, och inte orkar hålla emot. För det krävs ganska mycket för att hålla kroppen gående. Och när de släpper eller glömmer bort sig, då blir det ju att knät viker sig. Det är programmerat för att vika sig. Och hänger du inte med där, så ligger du på gatan. Och det är det som händer med fallskador också. Det är ju att de flesta, eller många, skador i höften. Eller så ska nyckelben axel. Och det är för att de faller på sidan. Och det logiska kan många tycka, men varför faller de inte bara rakt fram eller rakt bak? Och det är för att kroppen är programmerad för att skydda bålen och hjärnan. Annars kan vi dö. Så när musklerna strejkar eller energin inte är kvar, då blir det automatiskt om man står. Nu vet jag det rakt, men om man står och försöker själv och bara följa med det här. Rotera knät sig själv. Okay. För att falla på sidan, för att skydda huvudet och för att skydda kroppen. Och då blir det höften eller axeln som går. Och hela den här problematiken, eller inte hela, det finns andra, men väldigt mycket som orsakar just med fallskador också, det är att muskeln, alltså lateralen på utsidan här, orkar helt inte hänga med längre, och då blir det bara en vikning och då faller
utsidan äldre människor. Ja.
Alltså de laddar ut batteriet.
På något sätt gäller det att vara hyfsat stark i hela kroppen?
Det ska man ju vara, ja.
För att det hänger ihop så.
Jag menar, det är som min far som knappt kan resa sig, så säger man, varför tränar du inte sätesmuskeln? Jo, men det är ju inte bara sätesmuskeln. Det är hela, alltså den är en del av det, men den kan ju inte jobba. Alltså du kommer ingenstans i bilen om man bara har 2 hjul som sitter kvar.
En stark och rörlig kropp helt enkelt.
Ja, och där är barfota en bra del av det.
Ja.
För det ger mycket mer än man tror.
Det blir ju träning i sig.
Ja.
Vi var ju inne på skor, har varit några gånger. Vad säger du om dagens skomode där alla skor är spetsiga? I stort sett, är det ett problem? Ställer det till problem?
Alltså det, på sikt gör det ju det. Kan det göra det? nu har man ju försökt att titta på lite grann, så typ hallux valgus och det här. Ja, jag gick ju så mycket spetsiga skor när jag var ung, men det säger ju vetenskapen att det har en väldigt, alltså det lite, men det är inte det, utan det ligger i genetiken, va? Det kommer. Det är det som är orsaken till det. Sen är det ju om vi har en pronationsproblem till exempel, så är det ju också det att, ja, då bör du ha inlägg. Och så har du Converse-sko kanske. Så säger, men jag vill inte göra inlägg till Converse-sko, för det är inte tillräckligt, utan alltid nästan säga till kunden, hoppa över inläggen så länge. Lägg pengarna för skorna. Mm. Och det har man också gjort undersökning att då är mer än hälften behöver inte komma tillbaks om de bara går med bra skor. Och så börjar med lite gymnastik för ren allmän hälsa. Precis. Och sen är det ju också, vad ska jag ha skon till? Ska man köpa en jättedyr vandringskänga som är stenhård och så? För skavsår, hopplös och jätteledsen, för det här skulle vara det bästa. Ja, men det är när du ska upp och när du ska ner, då ska den här hålla ihop din fot. Men ska du upp bara, så ska du gå på ja, lite terräng men inte så mycket, då ska du ha en annan typ av sko. Skor mår ju alltid bra att man byter också alternera, för att då håller skon i sig själv längre då.
De skorna jag har då, så kallade barfotaskor, de är ju alltid också mycket bredare än vanliga skor. För jag tycker ändå, jag ser bilder ibland på fötter där tårna börjar lägga sig upp på varandra. Visst är det väl skorna som gör att det pressas
ihop? Där har du, absolut. Eftersom du slutar använda musklerna, de ligger ju bara, för de kan inte jobba, va? Och när du tänjer ut senstrukturen och musklerna blir mindre, då blir senarna längre, då fallerar ju alltihop, så absolut.
Breda skor kan
Och det har jag ju sett med haft några kvinnor från Mellanöstern som har gått upp till 55-60 års ålder. De har gått bara i högklackar. Det är två knytnävar. De framfötterna är inte vackra.
Det kan jag tänka mig.
Så att
förkortas hälsenan också då?
Det gör den. Hon dog ju nyligen. Vad heter hon? Väldigt kvinnlig sångare. Kent. Vad hon heter. Hon hade en förkortad häl. Hon kunde inte gå i barfota. För att hon senare räckte inte till.
Lillbabs?
Lillbabs, ja. Lillbabs.
Ja, som har gått så mycket.
Det kan man ju kräva en hel del att träna. Ja. Ner tillbaka och dra ut hälsenan. Du har ju barn som är två gånger till exempel. Där är det också en behandling att man ligger i successivt i sträck för att få sträcka ut senan. Så det är ju också något man ska vara rädd om. Alltså, behålla sin allsidighet. Och det är ju problemet att när vi går i sko och står i sko, och då får vi en väldigt monoton rörelsebild. Och det är då allt det här med pronation och ham och tå, allt kommer, för att det jobbar inte som det ska. Så att...
Jag har tre barnbarn. Mm. Hur ska vi tänka när det gäller barn och skor?
Nej, alltså... Problemet med barnskor är ju att de ofta inte ska vara för dyra. Så det blir en dålig sko från skoproducenten också. Försöka få dem att leka och springa barfotat så mycket som möjligt på ett mjukare underlag, inte på asfalt dock. Barn växer, barn är otroligt tåliga. Och när barn söker hjälp hos mig, så även om många ortopeder säger nej, men till barn ska man vara försiktig med, det ska man. Men, och då ska man inte ha inlägg. Men då är det en del barn som är så pass överrörliga som man tydligt ser att ena foten viker sig i förhållande till den andra. De vill inte vara med och leka. De tycker inte det är kul med fotbollen, för de har ingen balans. Får de ett inlägg så är det full fart. Sen ska man ju följa det och fortsätta det vara problem. Då ska man koppla in fysioterapeuten. För då kan ta en muskelsvaghet. Då kommer man upp i 12-13 och det fortfarande anses som ett problem, så tycker jag man ska börja titta på det. För det är så pass... Alltså det är ju också en trend att en del tränar inte, andra tränar 10 dagar i veckan. Väldigt mycket träning, va? Så det överbelastar självklart kroppen också. Så man får liksom börja... Och så just bra skor och så, det kan göra väldigt mycket. Köper man en fotbollssko för 50 kronor så får du 50 kronor fotbollssko, och det är inte bra för någon. Så, men där är det också att det är allt är en kostnadsfråga.
Jo, så är det.
Så att... men det är många som håller på med fotboll och handboll och så här som egentligen har problem med rörelseapparaten och kommer att få mer problem eller kanske sluta med sporten för att det är ingen, man gör liksom ingenting åt det. Va? Och det är det som... Jag menar, jag har spelat otroligt mycket fotboll och när vi köpte eller fick skor, de var ju i skinn då, så blötte man ner dem och satte på foten så gav de med sig. Sen nu är det många tränare som, ja men det... De ska vara tajta. Du ska ha känsla i fötterna. Vet du. De ska vara jättetajta. Och så kan du lästa ut dem. Det är bara det att de är i plast. Det går inte att lästa ut de skorna. De är som de är. Va? Och det är nageltrång. Och det, och det är mycket sånt där som också... Som jag säger, där kommer du tillbaka till den traditionella. Så här har vi alltid gjort. Va? Ja, men vi kanske ska få lite bättre. Därför Peter, han spelar dåligt idag. Därför han har en blå nagel som gör jätteont. För att han har för trånga fotbollsskor. Ja, men då tappar han känslan. Nej. Ronaldinho och de här, de hade nog inte de problemen för att de hade jättetrånga skor. Utan det är lite annat än bara det som ska till för att vara bra på eller duktiga. Mm. Så prata med fötter. När jag jobbade på KS så fanns det, när man blev nyupptäckt diabetiker. Efter som vuxen så gick man 2 veckor. På diabetesskola för att man skulle lära sig sin sjukdom och veta vad man skulle tänka på. Och så när vi pratar om fotbiten så... Ja, men är det någon som har problem med fotbiten? Nej, ingen. Till 99%. Ja, så dagen efter när man satt borta på andra avdelningen så kom de smygande. Kan du titta på mina fötter? De är inte helt... Nej, men folk skäms ju.
Det är så.
Ja, folk skäms över sina fötter. Mm. Det är folk som inte... Du får inte röra. De vill inte gå till fotvården. De vill inte gå någonstans för att de tycker fötterna är så fula. Va? Och äckligt. Mm. Och det är klart att en fot kan vara äcklig, men det kan vara som helst. Mm. Men det är nog... Och sen är det ju... Det är ju företag som lyckas väldigt bra med sin marknadsföring. Men det är ren skit. Men folk... Ja, men jag såg på tv, det botar allt. Va? Ja, men det gör inte det. Och har man lagt ner kanske 500, 1000 kronor på saker, det har liksom inte gett något. Det är klart att man tappar tro på det. Va? Att, och där har vi väl ett problem i branschen på vad är det som fungerar, vad är det som inte fungerar. Va? Och någon direkt vetenskap på inlägg och det, ja, statistik och allt säger jag. Förvanska. Och det har man ju sett hur man med tryckmätningar och sådär. Men det är fortfarande ett problem att jobba med en mekanisk bit och den biobiten. Att en rörlig del ska kombineras med en hård del. Mm. Och då kan det vara svårt att bevisa.
Spännande. Ja, om vi ska försöka sammanfatta så träna fötterna och ha rörlighet i dem så mycket det går och sköt om dem.
Mm. Och stavgång.
Ja, stavgång. Ja.
Ja. Lär sig gå rätt med stavar, inte släpa stavarna efter sig. Nej. Utan gå med stavarna. För det som ofta händer med när man har fotproblem, det är att då börjar kroppen kompensera. Då spänner du höften. Det vill säga du tar bort den naturliga rotationen. Och då sätter du som ett blixtlås mellan överkropp och underkropp. Slutar jobba tillsammans. Och det är då rygg och allt det här börjar havidera. För att vi tappar kroppskommunikationen. Prata med kroppen. Nej, men det är okay, det är otroligt vanligt när man tittar runt.
Ja.
Prata fötter. Har du ont? Nej, jag har inget. Vad man får se på det. Ja, men bara det. Och titta på... Jag får ju också någon som kanske har slått en stor tånagel eller så. Men när man tittar på dem, liksom, de är raka, de är fina, de har en bra hållning. Man ser det direkt när de kommer in i rummet att de är kompis med kroppen. Och är du inte det så är du inte kompis med dig själv heller. Det ligger gnager va. Mm. Så att... Och sen hur man ska få ut det. Ja.
Ja, men... att man tänker på fötterna. Tar hand om som de, tar hand om dem som du säger och pratar med dem. Och också söker hjälp ganska tidigt, gissar jag. Eftersom det kan sprida sig upp i kroppen. Och ställa till ännu större problem. Ja.
Ta gärna fotvård då, en gång om året.
Ja,
de fotvårdare rensa upp, se om det har en fotvårta eller om det är något annat. Och de ofta också att de vet om att jag finns eller de vet att en fysioterapeut, men gå bort och kolla det där. Och det är ju speciellt om man då diabetiker tittar man ju på varje år, för man har blivit medveten om att det är jätteviktigt. Det är fötterna som kan drabbas först. Så att man är medveten om fötterna. När blir anhörig eller någonting om det inte kommer ner. Så att det är alltså det är som tandvärk. När det väl är där, då blir du inte av med det förrän du gör något åt det. För då ligger det och gnagar. Så att,
Har du några tips på hemsidor så med övningar och kanske någon information om fötter?
Ingen. Alltså det är ju, söker man på fötter och gymnastik så får man upp mycket. Men man ska gallra, va?
Ja, det är väl det som
och det, alltså det jag kan göra reklam för en bok som är skriven av bland annat av Anna här, som jag har jobbat väldigt mycket med.
Ja, jättebra.
Och det följer med CD-skiva också.
Starka fötter.
Ja, starka fötter. Och då får du ju tips. Yeah. Men det som lite grann som gör att drömmer om att göra själv en bok, det är ju att jättemånga bra övningar, men varför? Vad leder det här till? Nej, men liksom att jag vill ha en lite svår. Om man inte är lite driven då.
Ja, precis.
Det är inte en ABC, utan det kräver lite. Och sen får du hjälp rent praktiskt med att kunna se på CD-skiva hur övningarna går till. Men och det ser du också, här är det mycket bra. Här jobbar man ju mycket med gummiband och balanskudde. Och
kan vi tipsa om starka fötter?
Starka fötter.
Jari Ketola och Anna
Lundberg. Ja, det köper man på SISU idrottsböcker.
Ja, just det. Det kan jag lägga ut i noterna kring
och
det.
Och de har ju mycket spännande när det gäller fysisk träning och coachning och allt sånt där. Yes.
Tusen tack för tips och råd. Jättekul att prata fötter med dig. De är viktigare än vi tror.
Mycket viktigare.
Så tusen tack för samtalet.
Själv tack.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.